I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkommen till Karriärpodden, som den här veckan är ett specialavsnitt, nämligen ett avsnitt som spelades in med live-publik på Tres huvudkontor vid Globen i Stockholm i samband med deras jämställdhetsvecka Close the Gap. Jag fick då äran att moderera ett samtal om jämställdhet och ledarskap tillsammans med Tres vd Haval van Drumt och Kivras vd Anna Bäck, där vi samtalade kring vad jämställdhet innebär för dem och hur vi faktiskt skapar en förändring. Det råder ju fortfarande stor okunskap i organisationer om hur frågan om jämställdhet ska drivas. Att lyfta och prata om det gör att vi utbyter kunskap, driver förändring och flyttar frågan högre upp på agendan. Tres jämställdhetsfestival Close the Gap är ett bra exempel på hur vi kan lyfta medvetenhet kring jämställdhet och inkludering på våra arbetsplatser. Och dessutom, i slutet på den här podden kommer också ett litet bonusmaterial med en annan liveinspelning från den här veckan på Tre. När jag fick gästa deras ledarskapsfrukost och själv blir intervjuad. Så lite ombytta roller i Karriärpodden blir det när Frank Ekelund, leadership developer på Tre, intervjuar mig. Så, här kommer nu avsnitt 229, livepodd och inspelning från Close the Gap om jämställdhet och ledarskap på Tre. Jag heter Eva Ekedal.
Wow! Hej allihopa! Välkomna! Hörrni, idag så har vi en livepodd härifrån, från Trehuset. Jag heter Frank Ekelund och jag är leadership developer här på Tre, för er som inte har träffat mig innan. Och att vara ledare är ju verkligen att vara föredöme, att vara förebild. Och därför tycker jag, och jag hoppas att ni också känner samma sak, att det ska bli väldigt intressant att lyssna till det här samtalet som kommer ske här på scenen. Där vi får höra två, bland annat vår egen vd, prata om jämställdhet och ledarskap. Och vem kan vara bättre att leda det här samtalet än en riktigt rutinerad poddprogramledare, Eva Ekedal? Hon är, förutom att leda Karriärpodden, där hon har träffat mer än 200 ledare, framförallt kvinnliga, under 8 års tid och intervjuat. Gå in och lyssna på podden om ni inte har gjort det. Utöver det har hon dessutom startat Women for Leaders och EQ Executive Search. Hon är en riktig stjärna. Så med det sagt vill jag säga varmt välkommen Eva Ekedal. En stor applåd!
Alltså, tack!
Frank och tack tre att jag får komma hit och livepodda med er idag. Och nu vill jag välkomna mina gäster till scenen. Anna Bäck, vd på Kivra, det snabbväxande techbolaget. Nu ska vi se, det här blir bra, vad färgcoded. Ja, precis. Ja. Och vi måste berätta lite om dig bara kort innan Hava får komma upp. Styrelseledamot, förutom då vd på Kivra, så är du också styrelseledamot i flera bolag, bland annat Nordnet och Permobil. Tidigare har hon varit på McKinsey och hon har också drivit bolag i flera år i Kina. Men hon började sin bana inom telekom såklart, på Globalnet.
Yeah.
Och nu, mina damer och herrar, välkommen Hawal van Drumpt.
Hej, var fick jag sitta?
Det är i den röda stolen.
Eller rosa.
Ja. Är det rött eller vi rosa? Har inte liksom kodat kläderna, nej, men det blev ju ganska bra det där.
Det här är bra.
Ja. Jag ska på dig också genom att säga så här, du började ju din bana som butikssäljare har jag förstått.
Ja.
Men inom telekom hela tiden nästan, va? Och
hela tiden.
Flera bolag, Halebop och inom Telia har du varit ledare i många år, 20 år eller något sånt.
Ja, 19.
19.
Du var väldigt nära.
Ja, innan du nu är här på tre. Hörrni, nu slår jag mig ner. Och välkommen till ett samtal om jämställdhet och ledarskap. Och då tänkte jag börja med att faktiskt slå ner lite på stämningen. Nej, men så här är det. Snedfördelningen mellan könen inom tech, den är ju konstaterat ganska risig och har varit det länge. Det är, har aldrig varit mer än 30% kvinnor inom tech. Och ledare inom tech ligger enligt Allbright på 29% just nu. Antalet kvinnliga vd:ar inom tech ligger på 17%. Du kan ju börja där liksom. Vi har lite att jobba på. Och det kommer ju också signaler nu om att det faktiskt backar lite. Så att vi kan konstatera att det går otroligt långsamt. Det är mansdominerade branscher generellt sett. Men det är också framförallt på topppositionerna som jag har vikt mitt liv åt att försöka förändra det här. Vi börjar där. Men jag tänkte så här, att för att vi inte ska sitta och prata om det här älta problemen, för det är inte jag så mycket för, så tänker jag att vi ska börja med att bara resonera om det här rent mänskligt och personligt, om vad ni står kring jämställdhet och vad ni tänker och bottnar i det. Och då måste vi börja från början. Så att jag tänker, Anna, vad liksom din karriär ser ju alldeles strålande ut om man tittar på CV:t och så. Men vad är det som har präglat dig och mest och format dig kring det här med jämställdhetsfrågorna och som då kopplat till din karriär?
Dels så växte jag upp i en familj som var liksom väldigt tech-jämställd och även arbetsmässigt, och båda mina föräldrar jobbade inom tech, inom telekom faktiskt, hela sina karriärer. Och min mamma som kom från en verkligen ganska enkla förhållande bondefamilj var första som gick längre än till en sexan i sin familj, men hon blev filmag i fysik och astronomi och jobbade som teknisk chef inom Ericsson många år. Koboltprogrammerare från början, så det var 60-talet, men sen också liksom en lång teknisk chefskarriär. Och min pappa var också liksom teknisk och sen mer affärsmässig chef. Så att det var nog, men man såg ju också liksom slitningarna hemma. Där båda två fick många jobb erbjudande utomlands, och vi kunde aldrig flytta utomlands, fast det var lite drömmen, eftersom man såg att då kommer ens karriär liksom få kliva ner, och det var aldrig ett alternativ. Mm. Och sen dog min mamma 89, och efter det har min pappa alltid bott utomlands, så då liksom gjorde han den där internationella karriären som han
Men det var båda som gjorde karriär?
Det var liksom båda som gjorde, och sen också att man fick välja bort en del bitar, men det blev ju liksom, ja, man hade ju väldigt bra så också, och sen så valde han den andra biten efter det, men det har inspirerat mig mycket också.
Att, ja, vad har det betytt tror du?
Ja, men dels att allt är möjligt, för hon kom ju, alltså jag hade ju allting serverat för att läsa till civilingenjör jämfört med vad hon hade, så att säga. Så också att se att det går och man kan bara man vill, så att säga. Så att det tycker jag har inspirerat mig mycket. Och att, ja, det är självklart att man är duktig på matte och att tech är inte så svårt. Jag pratade med dig tidigare om det där, med demystify tech. Liksom, det blir någonstans en bubbla som folk inte vågar angripa. Liksom, att förstå att det är... Ja, att det är mer en enabler för massa spännande tjänster inom massa olika branscher och inte Att det behöver inte vara så knöligt.
Nej, men precis. Det behöver inte vara svårt. Men hur har det varit för dig då, Haval? När, liksom, om vi backar bandet och tittar, vad är det som har format och präglat att du liksom har gjort den här karriären? Och...
Oj. Jag växte upp i en egen företagsfamilj. Mm. Där vi hade 3 butiker. Du nämnde butik. Jag startade min karriär i telebutiken på Kungsgatan. Butikerna har alltid varit min trygga zon. Och när det är egen företagare så är det både mamma och pappa som jobbar där. Mm. Pappa var hela tiden målinriktad. Ja. Hur än man sålde så sa han, du kunde ha gjort mer. Mamma var mer inne där. Nej, folk måste må bra. Så det är båda balanserna.
Du har fått båda
tiden. Ja, absolut. Men det är lite där. Men det är just det här att hur man liksom, tillsammans båda två har jag sett dem jobba och bygga företag. Det har format mig. Plus att jag under resans gång haft fantastiskt kvinnliga chefer som hjälpt mig och format mig så.
Mm. Och när gick det upp för dig då, Anna, att det här med jämställdhet inte är en kanske enkel vana?
Ja, men så, dels så tycker jag jämställdhetsfrågan är ju som väldigt bred, för det är ju både liksom etniskt och ålder och
vi fokar på genusfrågan nu då.
Olika delar. Och jag kan se den första så där liksom väldigt aha-upplevelse kring jämställdhet. Det var nog faktiskt, jag var i Kina och pluggade kinesiska sommar 1990. Och då, på den tiden var det fortfarande turistpengar för turister och så var det folkets pengar för folket. Men folkets pengar kunde man inte köpa tvättmaskin och massa grejer. Det var ju en massa fina affärer som vi bara fick gå i då. Och det var ju liksom en... Också hela under den apartheid-delen som fanns i Sydafrika. Och liksom, det var ju väldigt mycket kring det. Men just när man upplever det och lever att man är helt olika människor i samma samhälle. Det tror jag blev liksom en tankeställare så. Sen har jag... jobbmässigt nu haft förmånen ganska många år jobba på bolag där man inte ens pratade om det, för det var liksom inte en issue. Så även om jag liksom läste till civilingenjör, det var få kvinnor, men jag jobbade mitt första jobb så var jag, blev ganska snabbt CTO på Glocalnet och jobbade ju liksom bara inom tech och nästan alla runt omkring mig var män, men det var liksom inte en frågeställning på det sättet, tror jag. Kom ihåg en gång det väcktes när en av mina anställda som heter Göran, så jag var jättenära vän med också, han kom och sa, det kommer vara en lista i Dagens Nyheter eller någonting, att det är fler börs-vd som heter Göran än vad det finns kvinnor. Mm. Och den där, han heter Göran, så han tyckte det var väldigt roligt. Så jag hade liksom den lite på väggen, så det var väl liksom en sån tankeställning. Mm. Och sen med åren så har man liksom hamnat i kontexter där det inte alls känns jämställt, utan där är, ja, man blir någon slags andra klassens medborgare eller någonting. Mm. Och då har jag funderat mycket på liksom, vad är det som gör den känslan och liksom hur lever man det som bolag? Jag har jobbat mycket med branding också och pratat mycket om story doing istället för storytelling. Att man, liksom, man måste leva den historien man är. Kanske för länge sedan innan sociala medier så kunde man kanske marknadsföra sig till att man var ett visst företag fastän man inte var det, så att säga. Mm. Men idag så måste man göra det man säger. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om det kring kultur och liksom känslan i bolag. Det räcker inte att ha ett antal fina värdeord, utan de måste levas liksom uppifrån och ner och nerifrån och upp på riktigt i liksom respekten mellan människor varje dag. Och också bevisa det. Vi hade en 67-årig Erlangen-utvecklare som sökte jobb hos oss. Och så tänkte jag, 67 år, shit liksom. Ja, så jag måste erkänna, det första jag gjorde var, kan man liksom säga upp en person till slut någon gång? Alltså, tänk om han vill vara kvar när han är 75 och jag inte tycker han levererar. Och man är utanför LAS när man är efter 67. Ja. Vi anställde honom, han är superbra, nu är han 69 och liksom, fortfarande jätteduktig. Men det gör ju också, det är också en jämställdhet att man kan
absolut
få fortsätta jobba. Och ja, men... att han kan trivas med 20-åringar. Och, ja. Mm.
Men Haval, alltså på riktigt, när blev liksom jämställdhet en viktig fråga för dig ur ledarperspektivet?
Jag måste backa bandet lite, för där har det gått i vågor för mig. För när jag kom till Sverige 93, och givet var jag kom ifrån, länder där jämställdhetsfrågor är inte så på radar på samma sätt, så trodde jag inte att det var ett problem i Sverige, givet hur världen runt omkring mig såg ut. Och ju mer jag började förstå samhället, ju mer karriärsteg jag gjorde, så tänkte jag, Jesus, det är nästan på samma sätt, fast kanske inte på samma nivå. Så de frågorna är väldigt viktiga, och det är lite, de här frågorna är färskvara. Du måste jobba med det varje dag. Och för mig är det viktigt utifrån det, 3 saker. Det ena, det är demokratiska delen. Mm. Sen har jag min dotter som är 16 år. Och sen så, jag leder företag. Lönsamheten är alltid viktig. Mm. Den demokratiska delen är att alla ska få samma chans att forma samhället och påverka det. Min dotter, någon gång, min absolut största rädsla är att någon gång om 10-15 år, att hon ställer frågan, pappa, du har vd på många företag. Vad gjorde du för att ändra?
Mm.
Och sen så självklart det här. Jag leder företag. Det ska vara lönsamt.
Börja med den här fantastiska close the gap.
Men exakt. Jo, men det är lite det här lönsamhet. Och väldigt mycket forskning, studier visar att företag som är jämställda presterar bättre. Så det är de delarna som... Det är inte ett svar på frågan. Det har varit i olika, på olika nivåer.
Varför är det så viktigt då?
Oj, varför är det inte att
det ser ju som du säger, lönsamheten. Och alltså, att det är bevisat att det blir bättre. Men också om vi gör... Jag kan känna att vi är en tjänst för alla. Vi har verkligen som målbild att det ska vara en tjänst för alla i Sverige i alla fall till en början. Och då måste... Jag tror att den blir mycket bättre tjänst som... Om det finns lite av alla i Sverige på insidan också, så att säga. Och det är ju både nationaliteter och åldrar. Och, ja, att man nyss kom till Sverige eller man har varit här jättelänge eller så vidare. Man har olika behov och också olika möjligheter att se vad som behövs. Sen givetvis måste man ju prata med många utanför kontorets väggar också. Men jag tror att det öppnar upp. Men sen handlar det ju också om liksom, hur man gör. Liksom, det är liksom respekten för personer och... Ja.
För vi pratar ju om att det är affärskritiskt.
Ja, men det är klart att det är affärskritiskt på många sätt. Det är som, man kan ju inte jobba med ena halvan av hjärnan. Det är liksom, framförallt idag utifrån affärskritiskt. Det är brist på kompetens, brist på rätt folk. Jag kan inte stänga ut halva delen om man inte aktivt jobbar med det. Det är för vissa företag handlar om överlevnad. Det är på den nivån.
Mm. Och ni, Havall, har ju satt upp mål nu och gjort kopior kring jämställdhet. Hur har den här frågan kommit till er?
Alltså, det är enkelt. Det som inte mäts blir inte av. Och jag jobbar med ett fantastiskt gäng där vi är måldrivna. Vi har en bra historik och tradition att nå mål. Och därför var det enklaste sättet att okej, vad fasken, låt oss sätta det här. Låt oss stretcha målen. Vi sätter mål på oss själva och integrerar det i varje enhet. Och så jobbar vi mot det, för då blir det enklare.
Mm.
Och där har vi därav sätta in mål. För då blir det som, du följer upp det på ett annat sätt och det blir odramatiskt. Och vi lägger inga känslor i det.
Nej. Mm. Så bra. Jag tänker på, har ni också gjort mål förresten?
Nej, vi har inte mål kring jämställdhet. Alltså, nu är vi 50-50 i ledningsgruppen. Det är jag väldigt stolt över, men jag har inte haft det som ett mål. 40-60 i styrelsen, det är bara 5 personer, så det är svårt att vara exakt lika.
Mm.
Jag har faktiskt inte exakt med ledande position. Sen ska vi säga att det är ju liksom fler kvinnor på sälj, det är färre kvinnor på tech, det är fler kvinnor som är produktägare och produktchefer. Så det är ju lite olika inom olika områden. Och jag ser det är ju jätteutmaning inom liksom det som är tech, liksom mer utvecklare, Erlang och iOS och Android och frontendutvecklare. För att vi, även om vi har en kvinnlig CTO som var där i 3,5 år, jag är kvinnlig vd och då liksom, tycker jag jämställd liksom struktur. Så vi har ju inte, det är ingen som söker som är kvinnliga utvecklare. Det finns väldigt få helt enkelt. Sen är ju flera av till exempel produktägarna kommer från att vara liksom civilingenjör, kanske varit utvecklare och sen valt att och ta en annan typ av liksom lite mer kommersiellt inriktad karriär. Inom design är vi jättemånga som är kvinnor. Så det är lite olika inom olika skrå. Men det också visar ju, det räcker inte bara att ha förebilder eller liksom tala om det. Jag skulle inte våga sätta ett mål att 20% av Erlang-utvecklarna ska vara kvinnor, för då får vi antagligen sluta anställa män. Alltså det finns inte, det går inte att växa på det sättet.
Nej. Men du, Havall, nu måste jag få ställa den här frågan då.
Nej, jag ställer inte det. Nej, men jag tänkte bara innan du ställer frågan, jag vill haka på samma tema. Det är inte lätt alla gånger, framförallt på sina håll. Och det är där vi måste, det är därav vi har mål. Då blir det på något sätt... Vi missar inte det från vår radar.
Nej.
Det är inte lätt. Yes, sorry.
Men jag tänker så här då. Mm. Vad har det för betydelse ledningsgruppens sammansättning?
Det är väldigt mycket. Alltså, det är klart att det har betydelse. Du ser saker och ting från olika perspektiv. Man tänker... Jag brukar säga att två som tänker likadant är en för mycket i samma rum. Så att när det är jämställt så driver du frågan på ett helt annat sätt. Sen är det väldigt svårt att säga just det här blir annorlunda. det är klart att dynamiken i rummet, det är helt annorlunda.
Mm.
Absolut.
Och då är vi ju lite hos dig då, hemma hos dig. Så att, vi vet ju hur det ser ut hos er. Där har vi inte riktigt...
Nej, men alltså, jag är inte där, nej, där du är just nu. Men vi är 8 enheter hos mig. 5 är jämställda ledningsgrupper. Sen är det min egen ledningsgrupp. Och där har vi sagt att till 24 ska vi vara 50-50. Mm.
Så det är målsatt nu?
Det är målsatt, och jag vet att vi når mål. Så det är ingen issue där.
Mm. Det blir lite sus här i publiken. Men hörni, nu ska vi drömma lite, tänker jag. Vi tänker oss in i framtiden, och så tänker vi att de här målen som ni har satt upp nu, de har införlivats. Mm. Ser ni det framför er nu?
Mm.
Vad är det som du har gjort då, Anna? Vi börjar med dig. Som ledare för att det där ska ha hänt.
Så dels måste jag måste nog liksom verkligen börja på nivån att inspirera många fler att läsa tech bland kvinnor faktiskt. Mm. Så målen får vara väldigt långt i framtiden. Ja. Så att jag tycker det är inspirerande liksom att inspirera redan på högstadiet eller någonting. För det liksom handlar ju ändå om var man börjar sin bana och vågar liksom göra, vilka steg tar man och hur mycket öppnar man för en karriär inom tech. Och det tycker jag kanske skolan är lite dålig på att bevisa. Alltså som i Stockholm är ju helt fantastiskt. Du kan ju jobba med nästan alla branscher, men från liksom tech som enabler inom mat eller hälsa eller liksom hur många olika bitar som helst. Och det blir ibland att det liksom är något hårt med tech. Liksom, man jobbar inte med människor till exempel.
Mm.
Så att liksom inspirera ser det mer som, och det är ju jättekola tjänster som Spotify. Det är lätt att lyfta fram.
Mm.
Så där tror jag man måste börja för att liksom få en helt annan påfyllnadsgrad hela vägen. För att om några tappas på vägen också så måste det ju vara en högre andel.
Så du som ledare kan alltså
inspirera och låta min personal vara med och inspirera i olika sammanhang, digital idag eller vad det kan vara för någonting när man hittar sådana sammanhang.
Mm.
Det tror jag är jätteviktigt. Sen kan man ju som själv, som bolag, fortsätta jobba. Jag tycker det är viktigt liksom de styrelser jag sitter i också. Att man liksom hjälper till. Vad är det för mål? Hur sätter man optionsprogram? Alltså många olika komponenter som gör att det blir en jämlik arbetsplats som man kan se över.
Vad säger du då, Havel? Vad har du gjort? Nu är vi där i drömmarna igen.
Nej, men alltså, i drömmarnas värld. Och nej, inte i drömmarna. Det är på riktigt. Alltså, vi pratar om tech och telco som riktigt hårda, isolerade sektorer eller branscher i samhället. Vi måste komma ihåg att på sikt både telekom och tech kommer att bli en del av vår vardag i varje bransch. Därför måste vi börja avdramatisera det. Och frågan om vi ska kalla det för tech. Mm. Eller, jag har ingen aning. Väldigt mycket kommer att vara uppkopplat. Är det tech? Eller är det en evolution i vår industri?
Mm.
Så där måste vi börja avdramatisera och kanske dessutom inte kalla det för tech eller telco. Det här är det ena. Det andra är den här typen av vi har en hel vecka där vi fokuserar på den här typen av frågor. Det vi gör också i form av rekryteringar, vi kravställer. Vi behöver utbilda kravställare så att vi kommer dit. Det är de delarna vi jobbar med.
Mm. Det har du gjort. Vad tror du dina närmsta medarbetare, gör de någonting annorlunda också?
Alltså ledningsgruppen tror jag definitivt att vi jobbar allihopa annorlunda. Så att det är... Sen på vilket sätt, det har jag inte just nu svar på, men det är alla jobbar.
Mm. Fast vi ska ju lösa det här nu på den här tiden, tänkte jag. Så vad är nyckeln till att det faktiskt händer någonting? Att vi inte bara liksom sitter och pratar om de här frågorna?
Ja, men alltså vi får ju komma ihåg att hade det varit lätt, hade vi kommit med de här enkla svaren och kanske till och med har varit där. Det är inte lätt, och det är därför det kommer inte de här självklara one-liners eller bullets. Det är väldigt många stenar som vi måste vända på. Det är en helt approach-ändring till saker och ting. Anna, hjälp mig.
Jag tycker det är supersvårt. Jag är till exempel inte för kvotering egentligen, och det är ju liksom det luriga om man ska hamna, för man vill inte vara den kvoterade personen så att säga. Och sen så jag menar, det ger ju potentiellt inte bäst resultat för företaget heller, om man ser på liksom lönsamhet och hela den biten. Men att verkligen liksom leva i en jämställd, liksom respektfull, och där man känner att det här vågar jag göra karriär också. För en hel del personer vågar ju inte. Mm. Därför man tänker att det är för svårt. Eller den där stora rollen klarar inte jag av. Mm. Eller ja, måste jag jobba ännu mer. Jag kan aldrig vara med min familj eller så vidare. Men att våga... Mm. Att coacha folk att våga kanske visa på att det inte behöver vara så mycket svårare, eller att det är självklart att den personen också har den, man har tid att lära sig eller whatever. Mm. Liksom, så att det är väl...
Men är det vanligt det här att kvinnor, det sägs ju det, upplever du också att det är så? Att männen räcker med att man har 60%, säger forskningen, att de tycker på en kravprofil så räcker det med att de har 60% check in the box, medan vi kvinnor söker inte ett jobb då om vi inte har det.
Ja, rent statistik så kan jag ju läsa bara samma sak som du. Mm. Sen erfarenhetsmässigt kan jag ju känna att många av mina egna grejer, som jag umgås med väldigt mycket kvinnliga civilingenjörer som jag läste det, och har liksom ett stort gäng som jag fortfarande hänger mycket med. Ja. Och vi är ju 50 nu allihopa, och det är nog ändå upplevt ganska många gånger de har valt bort. Ja, men jag fick möjlighet att få chefens jobb när den slutade, men jag vet inte liksom det där, massa saker runt omkring, och så tacka nej. Så dels det upplever jag, och sen säger min egen HR-ansvarig att han är en 32-årig kille. Nu är det med männen som ringer, och jag har haft väldigt många utlyst. Vi gör nästan alla rekryteringar själv, och jag har varit med CFO och CPO och många fina tjänster som har varit ute. Och män som har väldigt långt ifrån meritlistan bara ringer och terroriserar sönder honom att de visst klarar av den här rollen.
Så det är fortfarande
och det är
på det
inga
sättet.
Kvinnor som gör det. Så att det är mest han som säger, men nu är det en sån här 35-årig man som tror han kan allt. Mm. Så ja, de har inte, jag är utestängd själv från själva samtalet. Men
är det din erfarenhet också, Hava?
Ja, alltså det är klart att det är min erfarenhet. Sen med erfarenhet och med år så filtrerar man bort det här väldigt snabbt. Du hör direkt när den 35-åriga mannen eller killen tror att man kan åka till månen i en badtunna. Mm. Men alltså, det där går bort. Efter ett tag så sorterar du det, absolut.
Mm. Men sen är det ju det här att vi nu pratar vi med både män och kvinnor. Det finns ju också en risk att en del män nu kanske funderar på vad finns jag i den här jämställdhetsdebatten?
Ingen risk. Det där kan vi bara säga.
Vad säger du om det?
Nej, men jag tycker att det är en överdriven rädsla som inte finns. Det är spöken som man hittar på själv.
Det finns rum för alla, menar du?
Det finns rum för alla. Och vet ni vad? Det finns jobb för alla också.
Ja, men har ni kommit på flera saker som är så här viktiga nycklar för att vi ska liksom kunna jobba vidare med de här frågan utan att vi behöver ha liksom jämställdhetsveckor varje vecka? Det är i och för sig jättekul, men kanske blir lite jobbigt för interna kommunikationsavdelningen här.
Nej, men alltså det första nyckeln i min värld, det är att man måste erkänna att det är ingen lätt fråga. Vi måste jobba på det varje dag. Kom ihåg det. Det är en färskvara som jag nämnde. Dessutom så, man måste hela tiden hitta nya sätt att angripa det. Mm. Och för tech-delen, det är på riktigt, jag tror på riktigt att vi måste avdramatisera hela det här tech-telco. Mm. För det är en del av vår vardag.
Mm. Och det finns i alla bolag.
Exakt.
Som säger.
Ja, verkligen. Ja,
och du sa ju det, demystify.
Ja, demystify. Ja, men lite grann. Jag tänker som Permobil som är ett jättegammalt fint bolag som är ju framförallt de här lite stora rullstolarna, men sen hittar man ju massa applikationer för tech för att hjälpa till lite grann då. Så det som har varit manual wheelchairs blir med liksom små cykelbatterier, så sliter man inte på axlarna, men också de mer avancerade kan ju vara helt connected och tala om när de behöver reparation eller batteriet håller på att ta slut, eller lära sig också om du är en ALS-patient så går liksom din hälsokurva neråt så här, så i början kan du kanske själv ta dig runt överallt, men mot slutet så kan du inte det, men då kan stolen ha lärt sig liksom vad är ditt rörelsemönster under dagen och du vill förflytta dig först till köket och sen till vardagsrummet. Alltså det finns ju så mycket applikationer, så jag tycker liksom skolan missar helt, och så ska man programmera en sköldpadda som går runt i ett spel. Det är min dotter som går i nian, jag ska hjälpa henne med ikväll, och det känns så otroligt oinspirerande när det finns så mycket som man kan
påverka
och visa liksom att man den gör liksom riktig nytta.
Mm. Så att, en sak som vi pratar väldigt mycket om i Women for Leaders är att det är ju kulturen som är liksom, alltså hur har vi det? Om vi ska kunna rekrytera fler kvinnor till de mansdominerade miljöerna, så handlar det väldigt mycket om hur man jobbar med sin kultur. Mm. Vad tänker ni när jag säger så?
Nej, men jag håller ju verkligen med. Och just att man lever sin, den kultur man vill ska vara. Vågar uttala vad det ska vara, men också att också tala om när man inte liksom gör rätt som stämmer in i den kulturen. Och jag tror verkligen att det är liksom genom hela bolaget, från styrelse till alla personer till och på riktigt, så att säga. Så att man liksom respektfullhet mot alla människor och liksom bjuder in till samtal och lyssna och förstå. Så det är
inkluderande ledarskap.
Inkluderande, absolut. Respekten som plattform måste finnas där för alla, oavsett om det är ung, gammal, kvinna, man. Den delen, den supporterande kulturen måste absolut finnas där. Det tror jag att vi kan inte komma ifrån.
Nej.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Då undrar ju jag nu om vi till slut ska ringa in lite, för nu vill jag ha lite action points här. Så att jag tänker, vad är det som ni tänker att ni ska ta med er från det här samtalet, och lite så här, vad kommer ni att göra annorlunda? Finns det någonting?
Oj, för min del så tror jag att det vi redan gör, fortsatt göra det och inte tappa det. För jag tror att vi är på rätt väg, sen har vi en bit kvar. Så att vi inte tappar fokus. För oftast så tror jag man failar när man inte fullföljer planen. Det är det ena. Och sen så genuint så tror jag definitivt att vi måste avmystifiera eller avdramatisera tech. För när vi sätter det på det viset så blir det, wow, det här är lite för tufft. Det kommer jag definitivt göra. Och sen så utbilda egna medarbetare.
Bra!
Ja, det var en härlig actionplan. Jag tror både på att fortsätta liksom från ung ålder och försöka inspirera och påverka så att det blir fler att fylla på med. Absolut. På Kivracer. Jag är ju ganska nöjd, du vet. Man ska aldrig vara nöjd, utan man ska vara... Vi tittar på att gå ifrån Erlang helt och hållet. Det är jättesvårt att vara jämlik där. Man kan hitta lite mer moderna språk som kan vara en del att hitta. Både fler personer, för generellt är det ont om personal, men även kanske lite jämlikare personalgrund. Mm. Men det är egentligen inte av den orsaken, utan mer kompetensförsörjning som sådant. Men då breddar man ju till en större del av befolkningen. Nej, så jag tror det är faktiskt i mina huvudpunkter.
Ja, härligt. Fortsätta. Så demystify tech. Ja. Och vad sa vi?
Fullfölja planen.
Fullfölja planen.
Vi är på rätt väg, det vet jag.
Vad härligt. Ja. Tack så jättemycket för att jag fick samtala med er. Och tack.
Tack Eva.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat här allihopa på det här samtalet. Och jag skulle bara vilja runda av med att säga att jag tycker ni är jättekola här på Tre som gör det här. Och att det är visserligen ledarnas ansvar det här, men det är också alla ni som jobbar här som alla kan fundera över hur ni har mera omedvetna fördomar och allt det här som ni håller på att processa den här veckan. Det är jättekult. Både män och kvinnor behöver göra detta. Så att stort tack för att vi fick vara här.
Tack Eva. Riktigt bra.
Nu kommer ytterligare en liveinspelning från ett annat tillfälle under Tres jämställdhetsvecka. När jag fick gästa deras ledarfrukost och själv blir intervjuad av Frank Ekelund som är ledarskapsutvecklare på Tre om min bakgrund och varför jag gör det jag gör.
Ja, hörni. Och Eva, varmt välkommen till Karriärpodden får jag säga då.
Det där lät ju jättekonstigt. Ja. Det brukar ju jag säga. Ja, vad roligt. Tack. Ja.
Du, först av allt då, hur känns det att vara här?
Men det känns spännande och lite pirrigt att få träffa alla er. Det var inte så många, men jag har några kända ansikten här. Men jättekul att få lära känna ert företag. Mm.
Jag tänker så här ändå Eva, det som jag sa här lite i inledningen att du har startat flera företag, Women for Leaders, EQ Executive Search, du driver Karriärpodden och har gjort över 200 avsnitt med framstående ledare, framförallt kvinnor. Vad har varit nyckeln, tänker jag, till din framgång? Vad liksom...
Det där är ju... Så spännande när jag får reflektera. Det är inte så ofta det är sagt vad jag så brukar ställa frågorna. Men jag kan säga att det är en grej som genomsyrar väldigt många svar som jag får ifrån de som är med i gästarpodden också. Och det är att jag har valt med lust. Alltså jag gör det som känns givande och som ger energi och som jag får liksom passion för. Och det har ju inte varit så här hela mitt yrkesliv såklart. Men Det är också första gången i mitt yrkesverksamma liv där jag får göra någonting som gör skillnad. Där jag får liksom, får höra att folk blir inspirerade och får liksom energi och kraft att förändra och sin egen utveckling också. Och samtidigt göra det och göra affärer. Liksom det är så här en härlig kombo som passar mig som person tror jag också.
Mm. Du säger att det inte alltid har varit så här. Utan att det här är någonting som har kommit och en passion och en lust. Mm. Så. Jag tänker, vad kommer det ifrån då? Vilken syn på jämställdhet växte du upp med och vad kommer det här ifrån?
Det har ju tänkt mycket på det där också för att det är någonting som såklart har växt fram. Men jag är uppvuxen med en ensamstående mamma, yngst i en syskonskara på 3. Väldigt enkla förhållanden, ont om pengar. Och sen hade jag en väldigt stark mormor. Och de där sakerna, så här, man blir ju otroligt grundad i de här första åren, ni vet, som är så viktiga för oss. Och det sattes nog mycket av den där liksom kraften och passionen att vi kan, vi också, även om det var då också till avsaknad av manliga förebilder. Det måste jag ju erkänna att det har ju förstås också präglat mitt liv. Det brukar jag berätta om alla mina pojkvänner och sådär, men det kanske jag inte ska göra nu. Jag träffade tidigt min man efter alla pojkvänner och han har ju såklart varit en väldigt viktig förebild för mig. Och trygghet. Så att jag gillar absolut starka män
också. Mm. Men jag tror att vi... Ja, det finns ju så mycket som också genom yrkeslivet som har präglat mig till att jobba med de här frågorna.
Mm. Men du, så enkla förhållanden och två väldigt starka kvinnliga förebilder, låter det som. Mm. Och en ingen närvarande pappa-figur. Nej. Så.
Mm.
Hur har det påverkat dig där du är idag, tror du?
Ja, men jag ser ju liksom kraften av mixade, liksom, alltså vad som händer. Det får inte bli liksom enkönat åt något håll. Utan vi behöver ju verkligen varandra som dragkraft. Och hur mycket bättre det blir också.
Mm.
Mm.
Så på något sätt, en mix är ändå bäst.
Absolut.
Ja.
Mm.
Ja.
Och då undrar man varför ser det ut så där.
Ja, varför ser det ut så där då?
Ja.
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 Ja. Men du har ju ändå gjort en form av karriär, kan vi säga, och har ju också med det här att gå ut och bli entreprenör, vara kvinna, starta företag, våga. Hur har du tänkt liksom kring dina karriärval i livet?
Ja, men Jag ibland så reflekterar jag över om vad skulle man ha kunnat gjort annorlunda och varför valde jag som jag valde och så. Men jag hade ju en lång karriär inom rekryteringsbranschen i många år. Och först som konsult och sen som ledare i olika företag. Mycket inom IT och tech, så jag känner ju liksom igen eran arena. Och där så blev det ju väldigt tydligt att det inte stod riktigt rätt till med. Liksom, vi satt och pratade på det här sättet som ni gör den här veckan, vilket i och för sig är väldigt bra. Men jag tyckte också att vi satt och liksom ältade lite samma frågor kring det där med hur... Ja, men vi måste få fler kvinnor till tech och sådär. Och det där gick lite i stå, tyckte jag. Att vi måste göra någonting istället för att bara prata om det. Och det var ju så... Jag vet inte om det här var den frågan du ville komma till. Men det var så det gick till när jag startade Karriärpodden. Att jag... Och det var också faktiskt en jobbig sjukdomsperiod i mitt liv som gjorde att jag fick den idén. För då, det blir ju så när man skjuter ut sig och får perspektiv i livet. Så jag plötsligt så såg jag väldigt klart vad, liksom, men gud, vad ska jag hålla på med och bara liksom tjäna pengar till någon rik amerikan som redan var rik? Eller ska jag göra någonting som kan göra skillnad för andra? Och då är jag utbildad samtalsterapeut, som du vet. Frank, vi ska berätta vår relation kanske också. Men,
ja.
Och då så att föra liksom, djupa samtal med personer om vad som ligger bakom. Så här, våra drivkrafter och hur vi har blivit som har blivit. Det kändes väldigt naturligt och bra för mig. Och så var det faktiskt min son som hade fått en poddmick i julklapp. Det här är 8 år sedan.
Ja.
Och så hade han en podd i pojkrummet i källaren. Det var liksom Filip och Fredrik som var så här. Det var väl dem och Värvet som fanns. Det fanns inte så himla många andra poddar då. Och då såg jag, men gud. Och så fick de flera 100 lyssnare så här. Så då tänkte jag att, men gud, det här kanske är någonting. Kanske vore något för mig. För då hade jag liksom också en tid i mitt liv där jag inte jobbade lika mycket. Så att jag tänkte så här, jag gör ju samma sak som jag alltid har gjort. Intervjuar människor och försöker förstå vad som ligger bakom. Och så tänkte jag så här, vad kul om det är några som vill lyssna. Och det var det ju.
Mm. Och jag minns det faktiskt, vi träffades ju då. Vi har ju, du säger vår relation, vi har ju känt varandra i 15 år ungefär. Ja, det är nog så länge ungefär. Mm. Men jag minns att vi träffades när du planerade att starta den här karriärpodden. Och jag tänkte, jag minns att, wow, ja, vad ska det där bli och så. Men vad din vision och vad hittar du det här modet ifrån?
Ja, men jag har nog haft lite så här övermod i hela mitt liv. Att våga kasta mig ut, hybris brukar jag kalla det. Att man ska ha en litet mått av hybris för att våga de där grejerna som kanske är lite obekväma. Men... Mm. Ja, nej, men som sagt, jag visste inte många som ville lyssna. Och det känns inte så farligt att man sitter så här. Inte ens ljudet går ut, eller hur? Det är lite, känns lite annorlunda när vi har publik idag. Men det går in, i alla fall.
Ja.
Mm.
Du, Eva, jag tänker så här. Du är ju ute och predikar, får vi ändå säga. Hur viktigt jämställdhet... Nej, men någonstans lyfter fram hur viktigt det är med jämställdhet och verkar ju för det i hela din gärning.
Mm.
Jag blir ju också så där ändå nyfiken på att hur har du utvecklat dig själv? Hur har du jobbat med dig själv för att bli en mer inkluderande ledare?
Mm. Och det där ordet är ju så bra. Och jag ska säga så här, det har inte alltid varit jättelätt. Jag är inte någon superstjärna på det där. Men jag har en grej som jag tror har varit bra för mig när jag har varit ledare. Och det är ju ett av mina motton som är alla ska vara med. Vilket i och för sig är ganska jobbigt också för min omgivning ibland. För att så här, barnen ska vara med när vi ska kratta löv. Och, men allt ska, alla ska vara med. och helst ska ingen sitta på läktaren, som jag brukar säga, när vi gör saker på jobbet och sådär. Läktarbeteende har ni säkert... Eller ja, man kan ju föreställa sig vad det är. Och det är klart att då blir det ju inkluderande om alla ska vara med. Men, även om det är krävande. Men jag har som sagt fått rannsaka mig själv, precis som alla andra. Herregud vad mycket unconscious bias. Jag vet att ni har träningar den här veckan och det är så bra. Det behöver man träna på hela tiden.
Men då blir man ändå lite nyfiken. Kan du inte ge oss något exempel när det har varit svårt eller liksom, lite, någonting som varit lite utmanande det där, på riktigt?
Mm. Ja, men alltså när man sitter ensam i en ledningsgrupp bland män, och det har jag gjort flera gånger, då är det ju så här att vara, jag har varit yngst bland lite äldre manliga konsultkollegor, och då är det, alltså jag har fått jobba med mig själv med de här frågorna, och det var under en period som jag jobbade i en sån konstellation och trivdes ändå ganska bra med det här, för man kan ju dra väldigt mycket nytta av att vara ensam kvinna också, man kan sätta på sin rosa kavaj och man kan sticka ut, och det har jag dragit nytta av, och det säger väldigt många av mina gäster i Karriärpodden också, att det är liksom många som gör det. Men det kan ju också vara att man hamnar i gamla mönster så här. Och det som hände i den här ledningsgruppen, det var att de kallade mig för lillchefen. Alltså jag var kort, blond, och så gick jag på liksom kundmöten med de här långa tjusiga herrarna i kristräcksrandigt. Och de tyckte att det var lite kul att jag var med. Och så var det en av de här herrarna som jag tycker väldigt mycket om, som var liksom vår vd kan man säga i den här konstellationen. Och han kallades för storchefen. Och jag för lillchefen. Och det är så här i efterhand. Men då, alltså det som är ändå det här med omedvetna. Då var inte jag medveten om att det där var ju kanske lite förminskande ändå. Jag var ju inte liksom mindre begåvad eller så än de andra. Varför skulle man klappa mig på huvudet och kalla mig för lillchefen? Men då accepterade jag det. Så det i efterhand har jag liksom gått på mig. Varför sa jag inte bara något?
Ja, varför sa du inte bara något?
Ja. Eller hur?
Ja.
Jag tror att det var invanda mönster om att ja, men det är bra så här att vara liten och gullig och
nej, men
snäll.
Tror, Eva, så. På riktigt så här, om man ändå går lite in i det och lite på djupet, varför sa du inte något? Det är ändå en jättebra fråga du ställer dig själv. Mm. Vad tror du? Vad är liksom...
Nej, men jag tror att jag har blivit matad med sen när jag var liten att jag ska vara snäll, söt, trevlig och liten liksom. Inte ta för mycket plats.
Mm.
Indirekt så att säga. Inte kanske min mamma och de här starka kvinnorna. Men normen på något sätt säger ju ändå det. Att det hörs och syns inte för mycket nu och bråka. Och det där sitter även i mig trots att jag jobbar med de här frågorna.
Mm.
Så bli medveten, det är liksom det handlar om. Att jag nu reflekterar över de här frågorna, trots att jag ändå är några år nu.
Ja, så medvetenhet, det brukar du själv prata om också en hel del i din podd.
Mm.
Mm. Du, jag tänker så här, nyckelfrågan ändå, som man egentligen är viktig att svara på tycker jag. Varför behövs det fler kvinnliga ledare?
Ja.
Vad säger du som expert och hållit på med det här länge?
Ja, nej men alltså jag tror verkligen på att vi får en bättre värld om vi är mixade grupper. Jag har liksom hållit mig ifrån att skriva kröniker på sociala medier nu under det här kriget som har pågått och sådär, för jag känner det är ju klart att det inte går att jämföra det, men hur hade världen sett ut om vi hade varit mer mixade ledningar då? Det Så att jag tror att det är liksom, och sen är det en annan sak, och det tror jag att ni verkligen har på gång här nu här på tränen under den här jämställdhetsveckan. Och det är ju det här att att vi måste spegla våra kunder också. Alltså marknaden ser inte ut på ett sätt, utan vi ser olika ut. Och jag vet att ni är jättebra på och mångfald. Men vi behöver också få drill down hela vägen. Liksom.
Mm. Så det blir bättre när vi är mixade, men det blir också en bättre spegling av samhället i stort.
Exakt.
Och vi förstår kanske våra kunder bättre, våra kundbehov och hur vi ska möta dem. Du Eva, snart ska ju alla ledare här på tre få chansen att prata lite med varandra. Och jag tänker så här, vilka råd skulle du vilja skicka med till alla ledare här på tre?
Ja, då ska ni få höra mina bästa. Och det är en av de viktigaste grejerna tycker jag är att när man rekryterar, titta på Alice, så ska man rekrytera på potential. Alltså man måste liksom våga gå bortom det där CV:t som bara avspeglar sig en sak, att man ska ha gjort det en det ena en det andra, utan alltså våga gå bortom det. Det är en nyckel, för då kan vi liksom lyfta fram de här som kanske inte har exakt den här erfarenheten, och det är framförallt kanske många tekniska yrken där man behöver liksom tänka så. Och sen tänker jag att på allvar så börjar det med er. Och att ledarskapet är väldigt viktigt. Att det liksom sitter genuint in i själen på något sätt. Och kulturen. För sen kan man hålla på att rekrytera. Och sen så hänger det ändå på hur är det liksom internt. Har vi en schysst kultur som funkar för både män och kvinnor. Och alla de andra diskrimineringsnormerna såklart. Men... Och det är ju inget quick fix. Det är många som kommer liksom till mig och säger att vi behöver rekrytera fler kvinnor till den här ledningsgruppen. Och då börjar jag nästan med att tänka på hur har ni det då? Kommer vi att lyckas liksom att få in de här personerna? Och kommer de stanna? Kommer de att trivas?
Precis.
Så att det liksom är, och det är ju ingenting man bara löser på en kvart eller en vecka. Men ni har ju ändå börjat väldigt bra tycker jag att börja liksom lyfta och bara reflektera över det. Liksom. Hur känner jag för det här? Och varför tänker jag som jag gör?
Mm.
Så att alla blir ju vinnare i en jämställd värld. Och det tror jag är... alltså inget, att det inte är hotfullt på något sätt. Att inte männen är... Ni är jättebra. Ni ska bara liksom lyfta, vi ska bara lyfta varandra.
Mm. Mm. Så våga se potentialen och skapa kulturen där alla kan få bli... trivas och bli vinnare egentligen.
Eller hur?
Ja, eller hur? Uh-huh. Ja. Du Eva, hur känns det nu? Nu har det gått en liten stund där vi har snackat.
16 minuter, ja.
Ja, hur känns det?
Ja, jo, det känns ju lite...
Vad checkar du ut från det här samtalet nu?
Men det känns ju annorlunda att bli... Men vi är duktiga, alltså, Frank. Kanske ska extra knäcka i Karriärpodden. Ja, men det känns bra tycker jag.
Ja. Vad fint, jag tycker också det. Har ni allihopa här, en stor applåd för Eva Ekedal.
Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Och tack för att du följer Karriärpodden och Women for Leaders. Där vi på olika sätt fortsätter att driva frågan om att vi ska få ett mer jämställt och inkluderande ledarskap och näringsliv. För alla blir vinnare i en jämställd värld. Det var allt från Karriärpodden den här gången, men vi ses snart igen.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.